Yes, jag vill börja med bara en kort inspiration för böneveckan som vi börjar från och med nästa söndag. Från den 20 till 27 januari så har vi bön här. Vi börjar söndag kväll klockan 18.30 och sen så veckan som följer har vi samling klockan 7, klockan 12 och 18.30. En bönesamling här. Vi kommer ha bönestationer på liknande sätt som förra året. Missa inte det. Missa inte det. Boka in någon samling den första halvan av veckan. För när du har varit här en gång så kommer du vilja hinna komma hit en gång till. Om du tänker så här, jag tar lördagskvällen, då kanske du inte hinner sen något mer. Ta ett sånt här häfte där ute. Dessutom så uppmuntrar vi till bön och fasta under den här perioden. Fastan är en urgammal tradition. Vi ser den i Bibeln, gamla nya testamentet. Vi ser det hos Mose, Abraham, Jesus, lärjungarna. Tänk så här, vadå fasta? Är det för att man käkar för mycket skumtomtar över julen? Det kan ju vara ett sätt att fasta. Men det sitter ihop med bönen. Och att söka Gud. Att välja bort någonting för att välja någonting annat. Ta ett sånt här häfte när du går hem om du inte har gjort det. Ligger ute på kyrktorget. Står det information om böneveckan. Lite grann vad vi kommer be för i vår stad, församling, vårt land. Och så står det lite grann om fasta. Vi föreslår tre olika sorter som du kan välja mellan. Jag vet att många av er hängde på det här förra året på något sätt. Både en matfasta, kanske det man tänker på främst. Man käkar ingen riktig mat utan dricker bara vatten, kanske någon buljong. Eller något som vi kallar för Danielfasta, som vi läser om i Daniels boken, där de bara käkade grönsaker och vatten. Eller man skulle kunna pröva en mediafasta, kanske svårt nog för en del. Logga ut från alla plattformar. Stäng av tv, dator, telefon, det du inte behöver för ditt jobb. Och minska ner på det och se vad händer. Vilken tid får jag? Kan jag fokusera i bön på annat sätt? Ta ett sånt häfte, läs lite grann. Vill du läsa mera så finns det ett boktips längst ner på den här Hemligheten med fasta och bön av Jentisine Franklin. Fantastiskt inspirerande bok. När jag hade läst den kände jag bara så här, jag slutar äta nu. Nu ska jag be resten av mitt liv. Enkel, inspirerande bok om bön och fasta tillsammans. Missa inte det. Vi ska stanna idag vid en bibeltext. Egentligen, vi ska zooma in på en vers, en mening i en vers. Jag blev påminn om den här i tidigare höstas. Och det här har suttit kvar lite grann i mig. Det är Paulus som skriver till sin adept Timoteus. Paulus var en mentor till den yngre Timoteus och de hängde ihop under många, många år. Paulus skriver här verkligen i slutet på sitt liv. Det är med all säkerhet från fängelse i Rom och hans dagar är räknade och han vet om det. Där skriver han till Timoteus. I andra Timoteusbrevet, sista kapitlet där, 4, vers 6-8. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Och det är framförallt den 7:e versen. Du kan ta nästa bild, Daniel. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Paulus är på väg att fullborda loppet. Alltså han vet att hans liv snart är slut. Spränga målsnöret. Paulus, han var ju, alltså han måste ha varit lite sportnörd, tänker jag. För det är ganska mycket i hans brev som handlar om löpning, om tävling, om boxning, om att vinna segerkransen. Så Paulus, han hade nog kollat på fotboll om han hade levt idag. Beskriver liksom tron och livet i sporttermer. Och som han sa, tiden för mitt uppbrott är inne. Han vet att det är dags. Jag har mållinjen framför mig. Mitt liv är snart slut. Och så säger han att han har kämpat den goda kampen. Jag tänker Paulus, han var en vanlig människa som du och jag. Han hade kämpat med sig själv. Eller mot sig själv. För han är människa. Det är på något sätt en del av att vara människa. Man har lite kamp med sig själv. Alla människor kämpar med sig själv emellanåt. Olika mycket i olika perioder. Det finns ingen människa i det här rummet som inte har kämpat lite med sig själv. Eller kommer att kämpa med sig själv. Det ingår i att vara människa. Och för Paulus var det här, vi ser det gång på gång i hans brev, att jag som var en förföljare, en våldsman, jag förföljde kyrkan. Jag som är den minsta av apostlarna, den ringaste av alla, den största av syndare. Gud, kan du använda mig? Den kampen hade Paulus. Han kämpade mot... är det någon som sätter sig... Ja, Sabine sätter bredvid Robert här. Paulus hade kämpat mot dem som ville förvrida hans budskap. Paulus hade ett speciellt uppdrag. Han talade om Jesus, talade om nåd och förlåtelse. Och så fanns det de som ville förvrida hans budskap gång på gång. Villolärare kallar han dem. Och dessutom kämpa mot samhället på olika skikt. För att de slängde han i finkan med jämna mellanrum. Paulus hade sin beskärda del av kamp i livet. Och så när vi hör de här orden så är det från en ärrad kämpe som har varit med om ett och annat. Och han vet att nu är livet snart slut. Paulus hade varit med. Och så kallar han det en god kamp. Ja, återkommer till den lite grann. Men det jag vill stanna vid idag, det är den sista raden där. Jag har bevarat tron. Jag har bevarat tron. Kanske man tänker liksom lite sådär. Kanske. Jag har överlevt. Yes! Jag tappade inte taget. Men att bevara kan ju låta lite passivt också. Man kan ju tänka nästan som en liten glaskupa. Jag har bevarat det här. Men det finns ju ingenting i det här bevarandet som är passivt. Inte alls. Utan ganska ofta för att bevara. Om du har varit på, vad heter det, Vasaskeppet i Stockholm. Ja, det bevarar man. Hur då? Jo, genom att lägga massa tid och arbete och pengar på detta. Rätt fukt och vatten och hus. Och liksom det, hur mycket som helst. Det är ganska lite man bevarar bara genom att göra ingenting. Och om man dessutom vet någonting om Paulus så vet man att passiv är det sista man skulle beskriva honom som. Och i raderna innan skriver han till Timoteus, predika ordet i tid och otid. Fullgör din tjänst, utför en evangelists gärning. Tron i sig är inget passivt utan det är ett liv och en vandring. Jag vill stanna vid det här att bevara tron. Tre grejer. Först att bevara tron på Gud. Att bevara tron på själva innehållet, hela liksom grejen, hela storyn. Att det finns en Gud som ligger bakom allting. Den är Gud, skapade något, vi tillhör honom. Det fanns ett folk, Israel, som han jobbar lite extra med. Dessutom kom han till oss i Jesus Kristus. Han dog på ett kors. Och sen uppstod han igen. Va? Det kan man ju inte. Och så dessutom återvände han till himlen. Kan man ju inte heller. Och så kom den helige ande. Och så bor han i oss. Hela grejen. Att bevara tron på Gud. Själva storyn. Att det faktiskt är sant. Att inte börja sladda liksom i helheten. Okej att det är delar här som jag får inte ihop det där. Hur gick det där till? Kan det vara så här? Ja, så är det för alla. Men hela liksom grejen, hela storyn. När djävulen dyker upp i Bibeln, ganska i början. när han frestar Eva i lustgården. Så dyker han ju inte upp liksom som ett högljutt monster och säger: "Bu, nu ska jag förfölja dig. Jag är ond och farlig, passa dig för mig, annars händer det en grej." Ja, det var en annan story. Utan hur dyker han upp? Han kommer och säger så här: "Skulle då Gud ha sagt?" Det är hans första entré. När han ska få mänskligheten på fall så börjar han inte med "Bu, jag är farlig", utan han kommer och säger: "Skulle då Gud ha sagt?" Nej. Och så sår han in tvivel. Någonstans att det börjar komma in tvivel på hela grejen. Ha lite bekymmer med detaljer här och där. Absolut, det är inga problem. Men hela liksom grejen, så att det finns en Gud som älskar mig, som ser mig och som faktiskt lyssnar när jag ber och som är god. Och han finns där för mig. Låt inte tvivel på det få krypa in. Så att du börjar sladda liksom i hela grejen så. Och jag tänker så här, vi är en blandad skara människor här. Du sitter här som har en barnatro. Du fick med dig någonting när du var liten, söndagsskola, något annat sammanhang, någon barngrupp någonstans. Och skulle jag fråga dig så här: "Är du kristen? Tror du på Jesus?" Jag har ju liksom min barnatro. Jättebra. Håll fast. Du finns här som kanske är liksom i andra änden, som är lite yngre men som har haft en mormor eller en morfar eller en farmor eller någon sån här mormor farmor sak som har sagt: "Jag ber för dig. Du vet, jag har alltid bett för dig." Och det är någonting i deras liv som du känner så här: det finns ju någonting bra där. Det finns någonting där som jag delar ju någonting där. Och så allt däremellan. Bevara din tro på Gud. Låt inte tvivel komma in och börja liksom nagga i kanten. Jag har dina frågor, har dina funderingar. Hur var det med den och den och den? Ja, det är lugnt liksom. Den människa finns inte som inte haft olika frågor och funderingar om tron. Men bevara tron på Guds nåd, att Gud är god, att Gud älskar dig. Kanske har det hänt mycket i livet. Du har fått mycket törnar. Det har varit ganska mycket kamp. Men lyssna då. På de här orden 2000 år sedan. Det sitter en ärrad människa i ett fängelse. Han har kämpat med sig själv. Sin egen otillräcklighet. Sina egna brister. "Gud, kan du använda mig?" Han har ärr i kroppen för att livet har farit hårt fram. Han har blivit piskad, bokstavligen, stenad. Men han har också blivit på något sätt uthängd, hånad, förföljd, förlöjligad, sviken av människor. Som du. Och han ropar här bortifrån: "Med mina ärr, med mina sår, mina minnen, det som har gjort ont", så ropar han: "Bevara tron! Håll fast! Släpp inte taget om din tro på Gud. Bevara den tro som finns i ditt hjärta." Och det som finns i det här också, det är att bevara tron på dig själv. Inte i sådär "heja dig, du är bra" grej, utan det kan någon annan säga till dig. Utan att tron gäller dig. Att Guds kärlek gäller dig. Förlåtelsen gäller dig. Gud vill använda dig. Som sagt, Paulus hade brottningen med sig själv, och alla har det. Och när han beskriver sin sin brottning och kamp. Jag som förut var en, jag har gjort det här, jag är den minsta av alla. Men då säger han i första Korinterbrevet, men genom Guds nåd är jag vad jag är. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Alltså Paulus var ingen supermänniska som hade lyckats. När du ser på dina förebilder i tron, de är inga supermänniskor som har lyckats. Utan det är Guds nåd som har burit. Paulus hade haft sin kamp och han säger, genom Guds nåd är jag vad jag är. Men så sa han också att det var en segerkrans som väntade honom. Jag håller på att fullborda loppet och en segerkrans väntar mig. Och det säger bara, ja precis, han skulle vinna. Priset går till Paulus. Men så uppmanar han Timoteus och dig och mig att tänka likadant. För vad läste vi? Jo, rättfärdighetens segerkrans finns i förvar. Inte bara åt mig, utan alla som älskar hans återkomst. Alla som älskar hans återkomst. Han, att tro på dig själv. Tänk någonstans att Gud ser dig. Gud älskar dig. Han har en plan för dig. När Bibeln säger så att Gud ger gåvor och uppgifter, så är du medräknad. Det gäller dig. Det gäller inte bara alla andra. För någonstans, alltså det kan vara lättare att tänka att Gud använder någon annan. För du känner ju dig själv. Om de andra visste så skulle inte jag få vara med. Om de andra visste hur jag var, då skulle de knappt tycka att jag dög och sitter här. Och så räknar vi bort oss själva. Men jag tänkte, det finns ju någonting av, alltså höjden av själviskhet och högmod. Det är nästan att räkna bort sig själv från alla andra. Eller hur? Någonstans, jag är helt unik jämfört med alla andra. Det kan man ju nästan kalla högmod. Kanske inte var så du tänkte. Nej, jag är så dålig. Men om du tycker att du är sämst och sämre än alla andra, då liksom räknar du bort dig själv. Alla duger åt Gud och Gud duger åt alla, men inte dig. Och om det är så att Gud inte räknar bort dig, varför ska du göra det då? Rättfärdigheten, segerkrans, väntar för alla som älskar hans. På pingstdagen så står att den helige ande föll över alla lärjungar som han samlade där. När Gud säger alla så innebär det dig också. Bevara tron på att du ingår i Guds plan och tanke och räkna inte bort dig själv. Tänk så att du är inte så speciell som du tror. Fast vi är helt unika. Men du med dina brister, din svaghet, din kamp, dina hemligheter. Yes, välkommen in i klubben till mänskligheten. Vi finns där tillsammans. Bevara tron på dig själv. Du är en del av Guds tanke och Guds plan. Och det sista i detta vill jag säga, att bevara tron på församlingen. Paulus kan ju ibland framstå som en ensam riddare som far land och rike runt och predikar och planterar församlingar och står i. Men nej, han är ju den största församlingsnörden som finns. Paulus är utsänd från Antiochia i Turkiet. Han återkommer dit efter sina resor och rapporterar. Vad gör han för runt? Han planterar församlingar. Dessutom så reser han ju aldrig själv. Han har ju alltid en grupp människor med sig, omkring sig. Det är ett tillsammans liv. Och när Paulus talar om församlingen så menar han så här att din kunskap, din förståelse om Gud, teologin, liksom, det som sitter lite här, det fattar du bättre och mer tillsammans. Efesierbrevet 3 säger att tillsammans med de heliga ska ni förstå längden, bredden, höjden och djupet och lära känna Kristi fullhet. Tillsammans med de heliga kommer du förstå mer av Gud. Och sen i själva vandringen, Galaterbrevet 6 säger han, bär varandras bördor. Vi vandrar tillsammans och behöver varandra. Eller när det gäller uppdraget att gestalta Gud här på jorden och beröra människor med hans kärlek, så är det gång på gång genom församlingen. Han ser äran i församlingen. Paulus hade förstått och sett att Gud kommer verka genom sin kyrka, genom sin församling. Och genom tiderna så har kyrkan, församlingen, lyckats bättre och sämre. Den här kyrkan har genom tiderna lyckats bättre och vi har lyckats sämre. Och i framtiden kommer vi lyckas bättre och bättre. Nej, och sämre också. Varför? För vi är en ofullkomlig gemenskap. För att jag är här. Och för att du är här. Men Gud har inte gett upp på församlingen ändå. Trots att du och jag är med så har Gud inte gett upp på sin kyrka. Och vi lyckas bättre och sämre. Och om Gud tror på kyrkan, vem är jag att göra annat? Ja, men då finns ju det här att ju mer du kliver in i församlingen, ju mer du ger in av dig själv, av engagemang, av kärlek, i relationer, ekonomi, tid. Du planterar dig in i församlingen. Ju mer du gör det, vet du vad? Desto större kamp och större besvikelser. Det var ett härligt brandtal. Vem vill vara med? Ja, men det är ju så. I alla relationer. En nära vänskapsrelation eller ett äktenskap. Varför kan det göra så ont när det går fel? Jo, för att man har lagt in så mycket. Om någon människa går förbi mig på gatan och säger, vad ful du är! Tänker jag så här. Han såg inte så noga, för hade han tittat närmare hade han sett någonting annat. Okay? Det berör mig inte så mycket. Men om min fru skulle säga, Jörgen, vad ful du börjar bli. Det skulle ju ta lite hårdare. Men då skulle jag säga, låna mina glasögon älskling så ser du ljuset. Ju närmare jag kommer, ju mer jag lägger i av mig själv, desto ondare kan det svida och göra. Desto större är besvikelsen. Men vet du vad? Desto större blir välsignelsen och glädjen och gemenskapen. Man känner bara yes! Jag tänker det är därför Paulus kallar det för jag har kämpat den goda kampen. Och det skulle man ju kunna sätta som rubrik för nära vänskap. Den goda kampen. Man kan sätta det som rubrik över ett äktenskap. Den goda kampen. Över föräldraskap. Den goda kampen. För det är någonting fantastiskt vackert, gott. Och sen så är det lite kamp i. Men det är värt det. För jag vill ha välsignelsen. Så är det med kyrkan. Här finns du som har haft ett jätteengagemang. Kanske i den här kyrkan, någon annan kyrka. Och så har det bara smält till som. Du har sett baksidan. Du har sett när det inte funkar. Och så har du känt kniven i ryggen. Ja, det var nog så. Det gjorde så ont. Och det tar så hårt. Varför? För du har lagt in så mycket av dig själv. Våga tro på Guds församling igen. Du som är rädd för att kliva in för du tänker att det verkar mest vara en massa jobb. Ja, det är lite kamp. Det är lite jobb. Det är lite stökigt. Men det är den goda kampen. Välsignelserna och glädjen och kraften finns där. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Att bevara tron kommer inte av sig själv. För du kommer göra bort dig, du syndar. Och så syndar du igen och så blir du besviken på dig själv. Och så bara, Gud vill inte veta av mig. Jo, han älskar dig. Han älskar dig. Tvivel kanske börjar komma. Nej, är det verkligen så här? Djävulen kommer börja med att säga, har du Gud sagt? Nej, inte har Gud sagt. Jag läste Levi Petrus memoarer för många år sedan. Levi Petrus är en av de stora gestalterna inom pingströrelsen i Sverige. Och han skriver vid tillfället att jag tillät inte tvivlet att få fäste. Jag tillät inte tvivlet att få fäste. Alltså det började komma tvivel över saker. Men han tillät inte att få fäste. Och låt inte att ha frågor och funderingar, det är inte tvivel. Men det kan leda till tvivel om jag inte tar tag i det. Och när det börjar dyka upp grejer, låt dem inte bara ligga där som surdegar som förpestar mer och mer och någonstans börjar äta upp din tro. Utan gör någonting med det. Jag funderar på det här. Läs Bibeln, läs en bok, be lite extra, fråga någon som har varit med längre. Gör någonting med det så att inte de här tankarna bara ligger där och växer och växer och växer och börjar käka upp din tro. Bevara tron på Gud. Bevara tron på dig själv. Att du är en del av Guds plan. Jesus älskar dig. Och när han säger alla så menar han alla. Ty så älskade Gud världen. Vilken del av världen tillhör du inte? Gud älskar dig. Han ser dig. Han vill använda dig. Ja, men jag som är som, ja du är som. Och han vet om det. Och han har räknat in dig i alla fall. Bevara tron på dig själv. Ge inte upp på dig själv. Han har inte gjort det. Varför ska du göra det? Och att bevara tron på Guds församling. Jesus har inte gett upp. Varför skulle du? Kliv in. Kämpa lite. Vi var på pastorskonferens nu i veckan. I teamet här. Nationell konferens i Stockholm. Och den första dagen. Så då tog de fram alla som var nya i tjänst. I någon pingstförsamling runt om i landet som var med. Och det var en ganska stor skara som gick upp på scenen och så, hej, jag heter Kalle, jag är i Sollefteå. Hej, jag heter Stina, jag är i Hudiksvall. Och så bara, det bara rassla på. Jag vet inte om det var 70, 80, 100. Sandra, vart är du någonstans? Kommer du ihåg? Något sånt. Mycket folk var det. Över hela landet. Som människor som hade sagt så här, jag vill vara med. Sista dagen. Avslutningssamlingen. Då var det likadant, fast precis tvärtom. Då var det en parentation. Alltså ett tillfälle när man läste upp de som hade varit i tjänst som pastorer eller missionärer. Men som hade gått bort under året. Och så kom det upp på skärmen. Namn efter namn efter namn. Missionärer, pastorer, liksom runt om. Och jag står och tittar på de där namnen som rullar förbi på skärmen. Och jag känner bara, jag vill vara med på den skärmen. Jag vill vara med på den skärmen. Inte just på den skärmen eller för att få vara på den skärmen. Men jag vill att mitt namn ska komma upp en dag. Så att Jörgen, han tjänade hela livet ut. Och hur det var, vart det var, det är inte det som är grejen. Men jag vill vara med. Vill du också kliva in? Och säga, Herre, jag vill vara med dig. Jag tror på dig. Jag fattar inte det och det och det, men jag tror på det här. Och jag tror att du kan använda mig. Jag tror inte riktigt det, men du verkar tro det, så okej, vi går på det du säger. Och jag vill göra det i din församling. Herre, hjälp mig att tjäna tillsammans. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har bevarat tron.